en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Sportbladets Premier League-podd, det är måndagen den 25 september. Patrik Syk heter jag, Frida Fagerlund heter du på andra sidan telefonlinjen. Hemma igen i London efter en helg på resande fot. Vi såg det i Sheffield igår till exempel.
Ja, precis. Och Manchester i lördags. Så det blev en liten resa norrut. Men det är alltid, alltid trevligt.
Fina norra England. Herregud. Där mår man bra, så är det.
Ja, absolut. Folk är vänliga och glada och sådär. Så att det,
Sen mådde man väl inte jättebra i just Sheffield igår.
Nej, det gjorde de inte. Ska man inte
men vi ska ta oss lite längre söderut, även om det handlar om norra London och mötet mellan Arsenal och Tottenham. 2-2, Frida. Tottenham-supporterna minst missnöjda med det resultatet, får vi väl ändå säga. Även att i slutändan kändes rättvist, tyckte jag.
Ja, nej, men jag håller med. Arsenal börjar ju matchen mycket bättre. Men här kommer väl också skillnaden med Tottenham sett till vad de är under Postecoglou kontra vad de var under Antonio Conte, Mourinho och så vidare. För att det Postecoglou gör, det är ju på något sätt att han behåller tron på att hans matchplan kommer funka så småningom. Han sätter väldigt stor tilltro till sina spelare och att de ska kunna ta sig ur det här trycket som Arsenal ändå fick. Och allra mest signifikativt var väl trots allt att Udogie, att han drar på sig en varning efter 14 minuter. Jag tror att de flesta tränarna hade känt i det fallet att wow, Bukayo Saka, han lyckas komma förbi varje gång eller han lyckas utmana varenda gång, och det där kommer att bli tufft för Udogie, så att vi måste sätta ytterligare en spelare på att markera Saka och hjälpa Udogie i det läget. Och det har ju Bukayo Saka, jag träffade ju faktiskt honom i fredags och frågade just det, sett till att ja, men vem är den tuffaste vänsterbacken du har mött i ligan? Och då svarar han ju givetvis Akanji, Ake, alltså mittbackar som spelar som ytterbackar. Men så tillade han ju det att de flesta lagen, de dubblar ju upp på mig, alltså de sätter två spelare på att markera mig, och det blir ju givetvis svårare. Och ett tag så satt man när man tittade på derbyt och tänkte att varför gör inte Postecoglou likadant? Men med facit i hand så gjorde han ju helt rätt som behöll tron på att hans matchplan skulle fungera. Och det är den största skillnaden med Tottenham nu kontra då. De är betydligt modigare. Och det är inte så konstigt, för att det är det ordet, mod, som Postecoglou har nämnt sedan dag ett egentligen. Och genom hela sin tränarkarriär.
Ja, verkligen. Och ge spelarna den licensen att våga och att misslyckas. Så att du kommer inte bli uthängd, eller du kommer inte bli åsidosatt i omklädningsrummet. Det är inte José Mourinho som är där just nu som har en tendens att splittra en grupp, utan här handlar det om att backa varandra. Jag tyckte en avgörande detalj i den här matchen är ju Declan Rice på plan eller inte på plan. Han fick ju gå ut i halvtid då med ryggproblem, va?
Precis.
Och in kommer Jorginho som dels direkt är ju orsaken till det där 2-2-målet när han tappar bollen till James Maddison. Men också indirekt så tappar ju Arsenal en del av kontrollen på mittfältet när Jorginho spelar istället för Declan Rice.
Ja, helt klart. Alltså Rice har ju en fysik som Arsenal drar väldigt stor nytta av. Det vill säga att de vet om att han finns där bakom, att de andra spelarna kan rusa framåt, och de hade inte riktigt den säkerheten med Jorginho. Och sen är det ju olyckligt. Jag fattar knappt vad han gör när han ger bort bollen där till Maddison. Det är nästan som att han klackar undan den för sig själv. Det blir ytterst märkligt. Det är svårt också, liksom, säkert för en spelare att ta sig lyckas skaka av sig en sån händelse, särskilt i derby också, med allt vad det innebär.
Två mil av Jung Min Son, såklart väldigt viktigt. Han har börjat den här hösten pikt och känns som att han har fått ett lyft verkligen utav Postecoglou.
Verkligen, och han har ju fått, ja, men han bär kaptensbinden, så att han har ju ännu mer ansvar nu efter att Harry Kane har lämnat. Och jag tycker verkligen att hans relation, eller hans partnerskap med Maddison, utvecklas till det bättre varje vecka. Och Maddison, som jag är väldigt duktig på att prata i de här intervjuerna efter matcherna, han sa ju just det också, att jag menar, Harry Kane och Son, de hade ju utvecklat det här samarbetet under många år, men att Maddison känner redan nu att de hittar varandra mer och mer, eller bättre och bättre för varje vecka som går. Så att nej, de två ihop är ju verkligen farliga, får man säga. Sen tycker jag att en sån som Dejan Kulusevski också gör en bra insats, som slår ett par riktigt bra passningar. Så att nej, just offensiven, den har börjat bli väldigt väloljad i Tottenham, men jag tror inte man ska underskatta den heller på sikt.
Nej. Borde Dejan Kulusevski blivit utvisad för tacklingen på Vicario?
Vad tycker du om den egentligen? För att
jag tycker nog att den är röd, alltså. Jag tycker nog att den är röd, för att det är ju en brutal satsning. Han är långt från bollen. Och visst, dobbarna träffar inte, men han kommer ju att träffa med resten av sin kropp över fotleden. Mm. Jag tycker att det där ska vara rött.
Det är ju en tackling i frustration, helt klart. Mm. Och ja, det är ju väldigt dumt gjort. Det var ju ett par dumslut i den här matchen. Om man tänker på hans situationen också, när det blir straff mot Tottenham efter att Romero har... han har väl hållit ut handen lite grann i en onaturlig position, men samtidigt kan jag hålla med Postecoglou om att vad ska man göra som mittback om man kastar sig fram på det sättet som Romero gör? Då måste man ju på något sätt vinkla armen lite grann. Det är, var drar man gränsen? Just hans regeln är ju en sån där regel som vi har diskuterat i det oändliga, och vi kommer aldrig fram till något svar egentligen.
Nej. Jag, som ni vet, så tycker jag ju att det nästan aldrig ska bli straff för hans i straffområdet. Den här tycker jag ändå är mer befogad, för att han stoppar direkt ett mål med handen, även om det är inte med flit. Jag tycker ju som generellt, och det är det här som är problemet, jag tycker som regel att det alltid ska vara uppenbar liksom avsikt, att det ska vara med flit. Tar du bollen med handen så ska du bli avblåst, och är det i straffområdet ska det bli straff om du liksom gör det. Men ofrivilligt, det kan du liksom inte styra över. Bollen studsar upp på din hand. Det blir bara slumpen som avgör. Men i det här fallet, när handen flänger lite grann och den faktiskt stoppar bollen från att åka in i mål, då känner jag nog ändå att det där ska nog vara straff. Och det är det som, där blir ju liksom så här, ja, men då ska jag gå ifrån min egen regel då. Om jag då säger att regeln ska vara att det ska vara med flit varje gång, ja, men då ska det ju inte vara straff. Samtidigt sitter jag här och då säger emot mig själv. Det här är ju problemet med hans regel, att det går inte att skriva, en regel för alla situationer som blir bra, konsekvent och möjlig att genomföra på ett sätt som alla är överens med. Det är ju bara så, här blev det straff, och ja, jag köper båda sidors argument här. Men med tanke på hur straffarna har dömts och hur regeln ser ut, då tycker jag ju att då är det definitivt straff. Då det är ju mer än, för det finns så pass mycket avstånd mellan handen och vart bollen kommer ifrån och sådär, det tycker jag.
Och fick Wolves straff mot sig i Luton under lördagen, så vore det ju faktiskt konstigt att inte blåsa straff på den situationen på det.
Ja, exakt. Den tycker jag ju är tveksammare. Men,
håller med.
Ja, vi kommer till den också. Hur som helst, 2-2. Det är såklart det är två tappade poäng för Arsenal som vill hänga med Manchester City i toppen där samtidigt. Det är de här matcherna, det är delad poäng. Jag tror att det är ingen som åker därifrån och känner att här tog säsongen slut på något sätt.
Men det
var en väldigt underhållande
poäng.
Match, en bra match.
Fyra poäng upp till Man City ändå. Det är ju ett oändligt avstånd sett till att det är City som har tagit det försprånget. Så att jag tror väl ändå att Arsenal-supportrar känner att det här var en missad chans, att det ändå är två förlorade poäng. Jag tror att hade Arsenal varit lite mer effektiva där i första halvleken framförallt, då hade de kunnat vinna den här matchen. Men nu blir det lite grann som att det är Tottenham som åker därifrån med starkt självförtroende, eftersom att de lyckades komma tillbaka i matchen två gånger om.
Vi har fått frågor här om Sakas målfirande. Han kastade lite dart då som en pik till James Maddison. Varpå Maddison fick frågan efteråt vad han tyckte om det, så svarade han, ja, han stod väl fortfarande där och kastade dart när jag snurrade upp honom för 1-1 målet.
Ja, det är väl lite roligt ändå. Det ska ju vara lite rivalitet. Man blev nästan lite orolig när man såg Saka sitta bredvid Son under, alltså front row på London Fashion Week en vecka innan de skulle drabba samman på det Emirates.
Men det är så snälla killar. Det är så snälla killar.
Jag gillar det faktiskt.
Det finns inget ont i de här.
Nej, alltså, man ska ha lite
Saka
banter.
Och Heung-min Son.
Precis, det ska vara lite oskyldigt banter på planen. Ja. Sådär. Jag tycker att det är faktiskt fint att se. Sen är det inte första gången som Saka snor en målgest, om man säger så. Han gjorde ju samma sak mot Marcus Rashford, så att det är väl en sån där grej han har, att han gärna imiterar sina landsmän.
Vi tar oss vidare därifrån då till Sheffield och matchen som du besökte igår. 8-0 till Newcastle. 8 olika målskyttar. Det är första gången det händer i Premier League det.
Ja, jag frågade Eddie Howe också om det var första gången han hade upplevt det. Han sa att ja, jo, det har nog aldrig hänt tidigare att det har varit 8 olika målskyttar. Och jag ska vara ärlig och säga att under första halvleken så kändes det inte som att det skulle bli så där. Jag tyckte att Sheffield United, jag tycker de startar matchen bra fram till egentligen. Ja, Newcastle får ju sitt första mål där efter drygt 20 minuter. Och det var ju också, det var väl inte kontroversiellt så tillvida, men bollen studsar upp på Gordon som tar bollen precis innan den hinner rinna över kortlinjen och spelar in den. Men eftersom att det är Gordon som spelar in den, det är inte han som gör målet, så blir ju inte målet bortdömt. Det var ju Longstaff som stod för det första. Och sen var det som att det bara rullade på därefter för Newcastle. Att ja, de öste in, ja, men 2-0 ganska snabbt där, Burn som sliter sig loss från Anel Ahmedhodzic och får in 2-an. Och så kommer 3-an 4 minuter efter det. Sven Botman var det väl. Och sen bara, ja, i andra halvlek så är det en total kollaps från Sheffield United. Och för varje mål i andra halvleken, desto fler reser sig upp och lämnar Bramall Lane. Så det var verkligen så där. Ja, nu kom ett till mål och så reser sig 50 pers upp och gick. Och sen till slut så var det hur gläst som helst på läktarna, förutom då de tillresta supportarna som ändå var ett väldigt stort gäng. Så att nej, det blev ju verkligen ingen kul kväll för Sheffield United, men det var väl precis vad Newcastle behövde kanske efter 0-0 borta i Milano tidigare i veckan.
Ja, en match där de faktiskt var med besked det sämre laget. Får man säga i Champions League. Där ska de vara rätt nöjda med att komma därifrån med en poäng.
Ja, jag är lite splittrad ändå, för att ja, absolut. Alltså Milan hade ju de hetaste chanserna i den matchen. Men jag tycker ändå att Milan gick ju inte heller för det så där speciellt hårt. Jag vet inte om det var för att de hade så mycket mer respekt för Newcastle än vad de kanske skulle ha haft. Jag tror att båda åkte dit och kände att här måste vi ta det varsamt. Och det kan ju bero på också att, jag menar, det är trots att Newcastle som plockade Tonali från Milan. Mm. Och det var väl på något sätt någon statusstämpel i Milans ögon kanske. Men jag tyckte exempelvis inte, jag såg att Alexander Isak fick ganska mycket skit efter den matchen. Men visst, alltså Newcastles anfall klickade inte. Det gjorde inte mittfältet heller. Men jag tyckte inte att Isak var så dålig som det gjordes gällande. Och ja. Eddie Howe sa ju samma sak eller något liknande, men menade ju ändå på att det var viktigt för Isak att han hamnade i målprotokollet, för att har man värvat in en spelare för så mycket pengar så är det väl klart att man väntar sig att han ska göra mål också.
Mm. Ja, absolut. Det var snack före matchen om att Häcking Bottom eventuellt var på väg ut från Sheffield United med Chris Wilder på väg tillbaks möjligtvis. Det här var ju inte det bästa som kunde hända för hans fortsatta Sheffield United-karriär.
Nej, verkligen inte. Chris Wilder blev ju ovän med ägaren prins Abdullah och det var därför han lämnade. Och nu sägs det att de ska vara vänner igen och att det är anledningen till att han i så fall är på väg tillbaka. Men delar av Sheffield Uniteds trupp ska ju motsätta sig detta och vill ha kvar Häcking Bottom. Så att det är väl positivt för Häcking Bottoms del att han fortfarande har förtroende från sina spelare. Jag frågade honom efter matchen om han känner att han har fortsatt förtroende från ledningen och då sa han att ja, får vi fråga ledningen om, men han menar ändå på att ja, han tycker ändå att han i alla fall har spelarna på sin sida och det är ju trots allt det viktigaste, men ja, det börjar bli ganska tydligt att Sheffield United, de kommer få det väldigt, väldigt tufft i den här säsongen och deras trupp är ju nästan sämre nu jämfört med vad de var i Championship och då,
absolut.
Ja, då kan man verkligen inte slarva på det sättet som man gör i den här matchen rent defensivt. De släpper ju otroligt stora ytor och då blir det tufft mot ett lag som Newcastle.
Ja, onekligen. Jag har dem faktiskt sist i ligan i mitt förhandstips här under Luton och jag tycker att det ser ungefär så skakigt ut som jag förväntade mig. Vi tar oss vidare då från Sheffield till, ska se, vart ska vi någonstans? Jo, vi ska till London igen. Chelsea, herregud, Chelsea Aston Villa 0-1. Chelsea har nu alltså 5 poäng efter 6 spelade matcher. Man har gjort 5 mål på 6 matcher och 3 av de målen har kommit mot Luton. Nollade igen. Rött kort på Malo Gusto efter en pigg inledning utav Chelsea. De såg ut som att här kanske det händer någonting, men ett par missade chanser. Jackson borde gjort något mer utav den där fina muddryckpassningen. Och så kommer det röda kortet och jag menar, Aston Villa är bra. Det är liksom inget, det är ett lag som straffar dig om du inte tar vara på dina chanser. Ja, och när de tappade det övertaget de hade, de tappade den pressen och liksom hela formen på laget. Caicedo fick väl gå ner och spela högerback efter det. Så var det liksom inte mycket mer Chelsea hade att ge och det var till slut Aston Villas 3 poäng att plocka och det gjorde de. Olly Watkins med första målet för säsongen.
Ja, har vi hört den förr eller? Att Chelsea har börjat en match bra och har en massa chanser och sen lyckas de inte konvertera dem. Det är samma gamla historia. Den här historien har ju hållit på hur länge som helst. Men ja, det kan ju återigen bero på att man har värvat in många nya spelare och man inte riktigt har klickat då på den sista tredjedelen än. Sen måste man ju nämna en sån som Nicholas Jackson. Jag tycker ju att han är rätt så spännande. En spännande anfallare trots att han inte har gjort så där värst många mål sedan han kom till Chelsea. Men att han drar på sig sitt 5:e gula kort och är alltså avstängd i nästa match. Och det är sådana löjliga gula kort man har dragit på sig. Och det sägs ju till och med att Pochettino ska ha tagit honom åt sidan under en träning tidigare i veckan inför den här matchen. Och sagt åt honom att du kan inte ta på dig så billiga varningar för det kommer skada laget. Och så gör han det ändå. Jag menar, det säger ju något om det här att det saknas disciplin också i Chelsea. Mm. Att det är många unga spelare och att det saknas ledare framförallt. Alltså mer rutinerade spelare som kan kliva fram när det tryter. Och just nu tycker jag verkligen att det saknas i Chelsea. Så att även om de försätter sig en jobbig sits här när Malo Gusto åker ut så måste man ju på något sätt ändå säga att det är rätt så få spelare i det laget som kliver fram och tar ansvar och det är ju ett väldigt stort problem.
Ja, det är också sådär, alltså det röda kortet han tar där, Malo Gusto, det som jag tycker har sett också pigg och spännande ut under säsongsinledningen här. Men du får inte, alltså det är så klantigt att gå in på det sättet i den tacklingen mitt på plan. Ja, mm. Det är liksom lite orutinerat och det liksom lyser igenom. Sen är det ju den mest rutinerade av alla, Thiago Silva, som tappar bollen vid själva målet. Sen har han ju inga ben kvar, Karn, såklart, att springa tillbaka där. Och Ollie Watkins, han hade inte passat den bollen om det så stod en lagkamrat på mållinjen för att raka in den. Det där målet skulle han bara göra. För det står ju en Aston Villa-spelare, vem det nu var det... Ja, vem det nu var som står i bra position för att spela in den. Men han tar ett skott och det blockas och det andra skottet går in. Och viktigt för honom att komma igång.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag tycker att Ollie Watkins, så som han har spelat de senaste säsongerna, är en av ligans absolut bästa anfallare. Men han har inte fått loss skyttet den här säsongen än. Och det kändes nog otroligt skönt och viktiga poäng för Aston Villa, som ju också hade en tuff match i Europa i veckan.
Ja, det gick ju inte alls som planerat. Förlust mot Legia Warszawa med 2-3. Han visste, alltså Unai Emery roterade en del, så att det kändes ju ändå som att han hade ögonen på det här mötet med Chelsea. Men man tänker väl säga att om Villa ska nå någon framgång den här säsongen, så är det väl trots allt i Conference League att de eventuellt då kan vinna den. Men nej, ingen bra start, men det kommer fler matcher.
Och de tassar med lite där bakom med Aston Villa. Vi förväntar väl så att det är ett lag som åtminstone ska kunna hota om topp 7, speciellt om Chelsea inte börjar ta poäng här. Chelsea just nu en poäng före Everton. Krislaget Everton, som tog sin första trea för säsongen när man besegrade Brentford på bortaplan med 1-3. Stark seger, tung seger. Nu ser Everton ut som ett Sean Dyche-lag på riktigt. Det är stora, tunga, starka killar där ute som dundrar fram på fasta situationer och stångar in bollen. Tarkovsky är ju så viktig för det här laget och Calvert-Lewin tillbaka och gör mål. Jag vet inte, det kändes som ett Everton som har någonting för första gången den här säsongen.
Ja, Tarkovsky, jag tycker att han är briljant. Han var briljant både defensivt och offensivt i den här matchen. Han slog några riktigt fina passningar också. Everton spelade väldigt rakt, väldigt direkt. Påminner faktiskt om hur Brentford brukar spela mot särskilt de lite större klubbarna. Och de var skoningslösa på ett sätt som vi inte har sett tidigare. Och det tycker jag är imponerande, att de har lyckats ta sig upp från den svackan eller det mörka hålet som de på något sätt hade grävt ner sig i. Och kanske var det så att det ställde Brentford lite grann, att de inte hade förväntat sig att Everton skulle komma ut så pass kraftfullt som de gjorde, för att detta var ju Brentfords sämsta match för säsongen. De hade ingenting att komma med egentligen. Så att helt klart en välförtjänt seger för Everton. Och skönt för dem att Calvert-Lewin fick göra mål igen, för att det är precis det där de behöver för att de ska kunna klättra sig upp från bottenstriden.
Sen har de ju någon slags sparkapital i Doucouré, som jag tycker han öppnar målskyttet här, och vi vet ju att det är en spelare med höjd i sig som framförallt kan vara en poängspelare när han är i form. Vi minns alltså den Doucouré som slog igenom i Watford var ju en spelare vi hoppades väldigt mycket på, trodde väldigt mycket om. Och så haft ett par tyngre säsonger i Everton nu, men vi vet ju att det där är en svår spelare att möta. Han är stark, han är teknisk, han är snabb, han kan spela, han är både liksom duktig defensivt och offensivt, och han gör som sagt poäng. Han är också otroligt viktig för det här Sean Dyche-laget, skulle jag vilja påstå. Det är han som öppnar målskyttet här också.
Man blir ändå imponerad av Sean Dyche, just det här är att han på något sätt kan tuta i dem lite motivation när de befinner sig i den sitsen som de befann sig i. Ja, det visar ju på något sätt att rent retoriskt så är han ju verkligen skicklig. Och det är ju många spelare som har vittnat om det, att han är väldigt duktig på att prata, en duktig kommunikatör, och att han på något sätt, han tar fram det bästa ur sina spelare, och det gjorde han ju verkligen nu i rättan tid. Sen, så får man ju säga ändå att ska man se Everton göra mål och plocka poäng, då måste man ju åka på deras bortamatcher, för att deras hemmafacit är ju ruskigt alltså. Ruskigt dåligt.
Men det är också det här att alltså, Goodison har ju blivit ett ok snarare än någonting annat för Everton senaste tiden. Men det kändes som att här visar man för sig själva, man visade för supportrarna att det finns ett sätt för oss att vinna fotbollsmatcher på. Det finns ett sätt där vi kan vara det bättre laget mot, och det här, jag menar, Brentford är inget dåligt fotbollslag. Det är inte så, vad ska man säga, det är ingen ligacupmatch mot ett League One-lag eller Luton om vi ska säga så. Det här är ett bra Brentford på bortaplan. Det här är en svår bortamatch.
Lite skador dock i laget, men
Jo, visst, absolut. Men Everton åker ändå dit och visar att det här är ett sätt som vi kan vinna fotbollsmatcher på. Jag vet, vad var det snittlängden i laget var? Nästan 1,90 tror jag. Det var ju typ, Pickford var under medellängd i laget. Så att det här är ju någonting som de kan bygga på. Någonting som de kan sätta sina förhoppningar på. Som förhoppningsvis kan få Goodison att lyfta. För att när Everton mår bra, då är Goodison en av de värsta arenorna att åka till. För det är så jävla, det är så tätt och intensivt. Och så mycket känslor.
Helt.
Ja. Från Everton till Liverpool är inte steget långt, förutom i tabellen för stunden. Liverpool, West Ham 3-1 igår. Igen en sån där lite trevande start. Alla som får sträcka ut vid ett par tillfällen i början av matchen, men så successivt så äter sig Liverpool in i den här matchen, och sen så har man ju det där som jag tror är, eller som jag tycker, och det är väl inte ensam om, den absolut största fördelen man har i det här laget just nu, det är att med de här långa matcherna, med de många byterna som man har tillgängligt, så kan man slänga in, alltså mot lite tröttkörda backar, ja, men då stoppar vi in Diogo Jota, vi stoppar in Cody Gakpo, vi stoppar in Ryan Gravenberg, och det är klart, i det här läget står det redan 2-1 till Liverpool när de här kommer in, men jag tror att i längden så är det här, och det är därför vi tror att vi kommer se ett Liverpool som är betydligt bättre igen i andra halvlek än i första. För det är deras kanske främsta vapen den här säsongen.
Darwin har ju verkligen steppat upp nu. Mål i målprotokollet igen.
Jajamän. Och bra var han. Jättefint mål. Det är också han som startar omställningen som leder fram till straffen. Det har ju uppstått en firma, Diaz och Darwin. De kommer ju uppenbarligen väldigt bra överens även utanför planen. Två sydamerikaner ju. Darwin pratar ju inte så mycket engelska än, så han hänger ju en del med de övriga sydamerikanerna, vilket är några stycken nu. Alexis McAllister är ju där också. Och så vidare. Och det är ju, de tre kombinerade ju jättefint under den matchen. Det är ju McAllister som slår den där passningen över backlinjen som Darwin gör mål på. Och i omställningen så är det ju Darwin som hittar till Diaz som hittar in till Darwin som får en liten klack på bollen då fram till Salah, och så är det en lite klumpig brytning utav Aguerd var det va? Som leder fram till. Så att det har uppstått en kemi där som jag tycker är väldigt intressant, för om man ska vara riktigt ärlig, Luis Diaz är ju inte en anfallare på samma sätt. Han är ju mer en yttermittfältare, även om han har spelat högt upp i banan och gjort mycket poäng ju. Men det passar honom rätt bra att ha en tung, djupledsgående, målfarlig liksom nia innanför sig som dels kan dra upp ganska mycket hål med sina löpningar, men också alltid då är farlig och tillgänglig i omställningar. Så att det tror jag kommer vara, jag tror att det är nog en starttrio där framme som Klopp kommer fortsätta köra med åtminstone ett tag till.
Sen har Salah gjort 10 mål totalt nu mot West Ham. Det är tangerat ihop med Man United som han också har gjort 10 mål mot. Så att han trivs mot West Ham uppenbarligen.
Så är det. Och Salah som då har gjort mål eller assist i de 12 senaste ligamatcherna. Han är fortsatt rätt viktig för det här Liverpool-laget.
Det var nästan så att när de här ryktena om Saudiarabien började komma på tal, då tycktes det som att Salah nästan lyftes till en ny nivå rent spelmässigt, att han bara blev bättre av det. Ja, han vill kanske visa sitt värde för saudiska ligan, jag vet inte, men det har verkligen sett bra ut sedan dess.
Ja, nej, men han vill, han drivs ju väldigt mycket utav, han är lite sådär Cristiano Ronaldo i det, att han drivs ju väldigt mycket utav individuella priser också. Han vill ju vinna skytteligan, han vill bli en legend, han vill, du vet, för sin egen skull ganska mycket också. Det har han väl aldrig stuckit under stol med att han är sån. Och han känner nog kanske att det här är väl eventuellt sista säsongen i Liverpool och den sista chansen att göra det där avtrycket som han vill göra.
Jag tror det funkar att ha sådana där egoistiska mål om man samtidigt är en väldigt glad och genuin person. Och det verkar han ju verkligen vara också. Att han
absolut
är väldigt uppskattad av såväl Klopp som de andra spelarna.
Nej, men han är ju en ganska liksom, han är alltid i centrum, att alltså tittar man på så här träningsvideos och grejer från träningsläger och såna här saker, så han är ofta liksom i centrum och skojar mycket och är väldigt bra kompis med många och sådär, så att han är ju en extrovert på det sättet. Många av de här individualisterna har ju en tendens också att vara lite introverter, men han är ju faktiskt tvärtom. Och Liverpool ensam tvåa i tabellen nu då bakom Manchester City. 2 poäng bakom är man efter att Arsenal och Tottenham då tappat 2 poäng var i den jakten. Och frågan är hur länge Liverpool kan hålla takten där bakom. För Manchester City, de tar inga fångar. Det var 2-0 mot Nottingham. Och sen så var det rött kort för Rodri. Det kanske kan komma att straffa sig lite grann då, för att det är en spelare som alltid spelar under Pep Guardiola normalt sett. Vi brukar ju säga att han är världens bästa på sin position. Och det där röda kortet, kanske. Sen har de ju andra spelare såklart, men kanske kan vara lite grus i maskineriet framöver här i alla fall.
Ja, för att Man Citys skador har ju gått lite grann under radarn eftersom man inte har märkt av dem.
Eftersom det inte märks på planen.
Nej, exakt. Jag tänker på John Stones då, och De Bruyne givetvis. Och Kovacic är ju skadad och Bernardo Silva nu också borta. Ja, men ändå så, som sagt, så har man inte riktigt känt av att de här stora stjärnorna har saknats. Men om det är någon spelare som vars frånvaro kanske kommer märkas av desto mer, så är det väl just Rodri. Man har ju, ja, det är ju Calvin Phillips där bakom nu fram tills Kovacic kommer tillbaka. Så att vi får väl se hur mycket speltid Phillips får nu. Kan ju bli en väldigt stor chans för honom, en stor möjlighet. I det här mötet med Forest så var ju, ja, om man känner de första 20 minuterna så satt man och tänkte att det här kommer bli en 8-0 match. Så att det var raka motsatsen sett till vad man tänkte på Bramall Lane under de första 20 minuterna. De gör ju 2 mål där också. Phil Foden, jättefin assist från Kyle Walker som kommer på högerkanten. Och Walker har ju, han har faktiskt haft en nyckelroll, särskilt den här senaste månaden, har varit väldigt framstående. Så att de gjorde nog helt rätt i att förlägga hans kontrakt och se till att behålla honom. Och sen så Erling Haaland då, 2-0, där man väl ändå kan ha lite invändningar mot Forest försvarsspel. Och sen så blir det ju en helt annan match där i andra halvleken när Rodri får det här röda kortet så pass tidigt. Det var ju redan i 46 minuten. Och då försöker ju Forest, de försöker trycka på, de byter in Anthony Elanga och Hudson-Odoi, och sen byter Steve Cooper även in Origi och Wood. Nu sa jag Origi, det behöver jag inte göra när jag pratar svenska.
Origi.
Exakt.
Heter han ju.
Origi. Och försökte verkligen få till någon sorts, något sorts tryck mot City, men det funkade inte. Och jag kan ju tycka att Origi, han var ju inte ens bra när han kom in. Alltså det hände liksom ingenting. Och slog bort en del bollar. Och Chris Wood såg man inte mycket av. Elanga var väl egentligen den som stack ut mest. Han hade bland annat något inlägg som han curlade rätt så fint. Men nej, de räckte inte till Forrest, helt klart.
Det där avslutet som man har, det förtjänar ju ett bättre öde. Nu ska jag se, jag har det inte framför mig här, men det är ju en boll som kommer liksom snett bakifrån, va, som han tar på ett tillslag och som går väl ganska strax utanför, eller det går lite över möjligtvis.
Ja.
Jag minns inte, jag minns bara att det var en sån fin teknik i det skottet. Det är sånt man hade velat se mer av.
Ja, de hade liksom inte... Så tittar man på Steve Cooper, han har ju ett speciellt kroppsspråk, du vet när han ser, när han är uppgiven, att han skjuter fram magen och sen så suckar han djupt, och det var precis så han gjorde under de där den sista halvtimmen av matchen. Han måste ju ha känt att det här kommer aldrig gå, vi kommer aldrig få hål på Man City, och det säger väl någonting om Citys försvarsmässiga styrkor också, att de har verkligen fått till den stabiliteten där bak. Och det är tufft att göra mål på dem. Sen var ju Pep Guardiola, han var ju fullständigt rasande matchen igenom också. Alltså även då efter 14 minuter när de ledde med 2-0 och allting var frid och fröjd, så ja, då var han ursinnig på vissa domslut. Han fick ju en varning också. Andy Taylor var det väl som var domare. Och han var inte nöjd med domarinsatsen så att säga, men jag tror att allra mest missnöjd var han just med Rodris röda kort.
Ja, fast det, jag menar, han tar ett stryptag på motståndaren.
Ja, det var han inte. Det är klart att Gibbs... det hade han inga invändningar mot. Men han var ju missnöjd över att Rodri försatte sig i den positionen.
Ja, jo. Det
att
ska
han
ju vara.
Upp händerna. Ja. Sen så kan man
lite,
väl... Alltså,
sen var det lite karma, för att jag menar, finns väl ingen som har kommit undan med så mycket skit som Rodri. Utan att aldrig... Det är hans första utvisning. Så, ja. sen han kom till Manchester City.
Sen varför slänger sig Gibbs White som han gör? Det kommer att ändå bli rött kort ju.
Var
kommer
inte
ändå titta på det?
Ja, jo. Men jag är inte säker på att det blir rött kort om man inte kastar sig. Även med VAR.
Det tror jag nog. Det, jag vet inte, det blir lite...
Ja, jag håller med om att det är fånigt. Ja, det är klart det. Men samtidigt... Det var mission accomplished. Och nu är det väl, jag vet inte vilka matcher de har. Jag vet i alla fall att det innefattar matchen mot Arsenal som de har om två omgångar här, och sen så är det en ligacupmatch
precis, mot Newcastle.
Ja.
Så att det är ju
så
bra
att den där
för dem.
Den där Arsenal-matchen är ju den som blir väldigt väldigt spännande, för där måste ju Arsenal, om man ska hämta in någonting, om man ska kunna utmana den här säsongen, då behöver man nog nästan ta minst en poäng. Och det är klart, det är betydligt lättare om Rodri inte är där. Helt enkelt.
Ja, de får hoppas att de har Declan Rice tillbaka, att hans ryggskada inte är speciellt allvarlig.
Mm. Manchester City, det är Manchester United, var på plats i Burnley. Hade ingen bra match, kan vi väl slå fast, men målet var på något sätt värt tre poäng i sig själv, för det var omgångens snyggaste mål. Johnny Evans med den mackan, det trodde man inte att han hade i sig längre.
Jag trodde väl inte att han skulle finna sin startelva för Manchester United. Nej, jag tror att det var, om jag läste rätt, så var det typ 3100 dagar sedan han senast startade en match för Man United, så att det var hyfsat länge sedan. Och som han njöt av det här, alltså särskilt efteråt när han gick runt och applåderade publiken, och man märkte verkligen att han insöp atmosfären, och han sa ju rakt ut också att det var den bästa kvällen i hans liv typ. Jag hoppas inte hans fru och barn hörde det, men nej, han, just det här att han får den assisten, han hamnade ju i målprotokollet men målet dömdes bort för VAR, och sen så får han den här assisten istället, och det är ju magiskt avslut från Bruno Fernandes. Vilken teknik. Och det påminner väl om Robin van Persies mål från 2013. Och då var det väl Rooney som spelade fram till honom. Så att det plockades fram i rättan tid, för att Man United behövde ju verkligen vinna.
Ja, och de spelade ju faktiskt bedrövligt stora delar av den här matchen. Det var ju match där Burnley långa stunder var det bättre laget, om man ska vara ärlig.
Ja, sen är det ju så där med Burnley att de har inte riktigt den där killer-instinkten.
Nej.
Hade de haft den så hade de väl vunnit den matchen antagligen. Men nej, det saknas lite. Det är mycket... Jag kan ändå tycka att Burnley är modiga i att... Eller Vincent Kompany är modig i också att han vill att Burnley ska spela fotboll. Och det finns vissa aspekter i deras spel som ser väldigt positiva ut och där man tänker att de säkert kan utvecklas ännu mer, för att Premier League är ju svår att anpassa sig till ibland, och särskilt för de här spelarna som är relativt unga och oerfarna, så att det är möjligt att de kan förbättra sig, men då måste man på något sätt vara klinisk på sista tredjedelen, och det har de inte varit riktigt än så länge.
Nej, verkligen inte. Ett utropstecken för Manchester United då är ju Hannibal som kommer in och är ser ut som en spelare för startelvan.
Ja, jag tycker oftast att man kan avgöra det sett till hur Fernandes ser ut att komma överens med eller tycka om spelaren i fråga. För att han visar ju verkligen sina känslor och vad han tycker och tänker om någon, eller om någon spelare har gjort någonting dåligt, så ja, då drar han sig inte för att visa det tydligt öppet sådär. Nej. Att det skulle du ha gjort bättre, men tyckte det kändes som att han och Mabry att de hittade varandra ganska så fint, och det är ju ett tecken på att Mabry eventuellt är där för att stanna definitivt.
Ja, inte minst med tanke på att Mount är borta ett tag till, och Christian Eriksen har inte sett sådär jättepigg ut den här säsongen, om man ska vara ärlig.
Ja, man undrar ju också hur det där omklädningsrummet mår egentligen. Det är ju någonting som skaver helt klart. Sen är ju frågan vilka spelare som är på vilken sida. Det sägs ju att hela den här situationen med David de Gea och det här att han är inte gavs något nytt kontrakt, och hur hela den situationen hanterades, att det ska ha förargat vissa av spelarna som stod nära honom. Så att, ja, det är mycket som pågår bakom kulisserna där, men vi vet väl bara en handfull av grejerna som egentligen har hänt.
Ja. Höjlund inte i protokollet den här gången. Hade det lite kämpigt mot Burnleys backar, men han är där och han är liksom närvarande. Det låter som det låter som ett underbetyg, men det är det inte. Alltså, det som är svårt i ett sånt här Manchester United som inte riktigt klickar, som inte funkar, det är ju att inte försvinna i matchbilden när det är mycket sidledsspel, det är mycket kamp om boll, det är liksom, när det går trögt, då är det väldigt lätt att som ensam nia försvinna lite i matchbilden, och det tycker jag inte ändå att han gör. Han är där och han springer på allt, och han river och sliter och är stor och stark, och då kommer behöva att han fortsätter göra det, för att även om matchen och matchbilden inte riktigt blir den som passar honom bäst, så är det viktigt att han fortsätter och ha en påverkan på spelet.
Ja, det viktigaste är ju på något sätt att anfallare, att de vet vilka löpningar de ska göra, att det sitter på något sätt i ryggmärgen, att de har den känslan för timing och så vidare, och jag tycker att Höjlund har det. Sen är det ju som du säger att han måste förbättra sig på andra områden, framförallt om målskyttet, men jag tror att det kommer komma ändå, att det kommer lossna för honom så småningom.
Ja. United hade väldigt lite anfallsspel i den här matchen överlag. Man skapade ju inte så mycket. Burnley skapade ju mer målchanser egentligen. Har ju den där bollen i stolpen i första halvlek och sådär. Men ja, det räckte med Bruno Fernandes drömmål för alla tre poängen, och det var nödvändiga tre poäng för Manchester United onekligen. För man har en bit upp till toppen som det är, och trea just nu på ensam tredje plats hittar vi Brighton. I sydkustderbyt då mot Bournemouth så vänder man underläge efter, vad heter han, målvakten, nu står det still ut på mig. Schabblat med bollen där i början, så vänder man ju den här matchen, och Kaoru Mitoma kommer in i andra halvlek och gör två fina mål, och Brighton fortsätter att liksom knacka på dörren där uppe.
Ja, nej, definitivt. För Bryggen tänkte du väl på.
Ja, just det.
Det är inte helt lätt att veta heller vem De Cherbi sätter nej. I målet. Det kan ju vara stil också vissa veckor. Han är ju en av dem som kör på det här med att rotera målvakter i alla fall. Och ja, de fick ju en tung start får man säga i sin första Europamatch. Förlorade mot AEK Aten i första matchen i Europa League. Och kände väl ändå att de på något sätt, ja men dels det här med att man vill studsa tillbaka snabbt, men när man måste hantera Europaspel på det sättet så är det ju ganska svårt ändå med spelare och ja, att man måste ta hänsyn till det om man har skador, och det har de en del nu, Grås bland annat, och Milner är väl också skadad. Så att det var nog skönt, tror jag, för De Cherbi att de på något sätt får den här segern ändå och kommer på banan igen, för att var lite grann av en missräkning att förlora på det sättet som man gjorde där mot AEK. Eller säger man AIK? Då här säger de, på engelska säger man AIK.
Jag tror att man säger, jag vet faktiskt inte.
Men jag har alltid sagt AEK.
AEK Aten, AIK Aten, ja. Vi får ringa våra grekiska kontakter.
Ja, det blir nog inte mer rätt i och för sig. De säger det nu på ett helt annat sätt. Men ni förstår alla vad vi menar. Och vill ni se ett fantastiskt mål, alltså det snyggaste målet för veckan, så måste ni ju spana in Sidibes nick i 11:e minuten. Första målet. Det är nog den mest brutala nicken jag har sett, tror jag. Nickmål.
Mm-hmm. Det älskar man ju. Finns det finns få saker som är så vackra som en brutalt hård nick.
Ja, oh, det var så mycket kraft.
Ja. Inget sånt fick vi se. Crystal Palace Fulham. Mittenmatchen slutade 0-0. Har vi någonting att säga om den här, Frida?
Nej, Roy Hodgson var ju tillbaka. Men,
nej, jag tycker det är bra.
Men faktiskt det var
fint att se honom på benen. Tråkig
match. Ja, 0-0. Finns inte sådär jättemycket att säga. De hade knappt någon expected goals. Lagen, jag tror att Palace låg på 0,30 och Fulham var ju lite vassare, 0,59. Det händer ju saker när exempelvis Esse får bollen, men han blir lite isolerad ibland, och då hade de inte mycket att komma med, så att kul att se Roy tillbaka, men i övrigt så nej, det här var ingen höjdare.
Nej, det var det verkligen inte. Finns lite mer att säga om Luton Wolves, Lutons första poäng i Premier League någonsin, helt enkelt. Och det kom efter viss kontrovers. Vi hade ett rött kort i den här matchen. Vi hade också en handssituation som vi var inne på, som var kanske, inte ens bara kanske, den var extremt hård, tycker jag. Svårt att förstå egentligen varför det ska bli hans, men det blev det. 1-1 blev också slutresultatet. Känns väl som att, det är klart Luton är nöjda med att få med sig en poäng, för att de har inga poäng så här långt, och första poängen är viktig och så vidare, men känns det som att egentligen, om man ser till tabellen, om man ska ha någon slags ambition, så är det ju två tappade poäng för båda de här två lagen. Luton måste ju börja ta tre poängare på hemmaplan någon gång, och ska man göra det så ska man väl göra det mot Wolverhampton, när man får en billig straff med sig. Både Wolverhampton som har en spelare utvisad dessutom, men det blev bara en poäng, och känslan med Luton är väl att det kommer inte bli så många poäng den här säsongen.
Ljuset i mörkret är ändå att de successivt förbättrar sig, särskilt sett till hur många avslut de kommer till, och sin expected goals har de ökat också. Och jag tycker ju att Luton, de har ju dels en väldigt kompetent tränare i Rob Edwards, och sen så har de vissa aspekter i spelet som de gör bra. Sen om de kommer räcka till att hålla sig kvar i Premier League, det är ju en annan fråga på något sätt, men ja, de förbättrar sig i alla fall, och det är ju positivt. Och sen tror jag ju ändå att Wolves kommer säkert vara med dem där nere i tabellen, eller att de också kommer få det relativt tufft. Nu gör ju Pedro Neto, fortsätter ju vara stabil om man säger så.
Det är ett jättefint mål han gör.
Ja, det är sensationellt bra hur han bara glider förbi alla Luton-spelare.
Det är också Ja, det är också sensationellt dåligt försvarsspel utav vad han heter där, Luton-backen som ju är först in i situationen. Men
är det Bök eller?
Ja, det kanske det var. Vi ska se här. Jag ska ta upp bilderna framför mig och se vem det var som egentligen... Ja, det är, han är först in i situationen.
Det borde blir vara Bell, för att det är ju... Pedro Neto kommer ju på... Han spelar ju på högerkanten. Men jag har för mig att det var Bell.
Det är Lockyer. Det är Lockyer.
Jaha, du menar Lockyer i första och sen kommer Burke bakom honom, va?
Ja, 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 det är Burke. Men i första... Det, Lockyer är först in i den. Om han bara... Om han bara springer som en normal människa så är han först in. Men Pedro Neto är ju så mycket snabbare. Men även om Pedro Neto är liksom, hinner i kapp honom och in och kriga om bollen, så måste du få stopp på honom. Du kan ju inte bara liksom bli besegrad på det sättet. Då, det håller ju liksom inte. Det var svagt men bra gjort utav Pedro Neto.
Sen ser man också på alla spelare som gör mål på Kenilworth Road. De firar ju som att de har blivit galna. Och jag tror det är för att alltså det är en oerhört fientlig publik på Kenilworth Road. De kan vara ganska så... Ja, ja, de har riktigt vassa tungor. Och det är väl mycket möjligt då att de hade sjungit någonting om Neto också. Eller i alla fall om Wolves. För att han såg väldigt, väldigt lättad ut av att göra det målet. Och skadeglad också, får man säga.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Ja, där hade ni det. Det var alla 10 matcherna från säsongen. Vi ska kasta in lite frågor innan vi knyter ihop för idag. Vi kan börja med, ja, vi kan väl ta den här då. Oliver Johansson skriver: snabb preview om Tottenham mot Liverpool nästa helg. Gärna något ord om att Maddison tystade Saka. Ja, men det har vi nämnt. Men Tottenham-Liverpool nästa vecka är ju väldigt, väldigt spännande, för att det är svårt att se hur den matchen ska gå, för att det finns uppenbara brister försvarsmässigt hos Liverpool, och det är precis de här typen utav hål som finns i backlinjen hos Liverpool, som till exempel Maddison, Jungmin Son, firman där, är skickliga på att utnyttja.
Ja, kan den här matchen sluta 3-3 kanske? Eller någonting sånt? Det är inte 10-10. Helt omöjligt. Nej, det blir verkligen spännande. Och som sagt, jag tycker både att Liverpool, de visar ju dels att, precis som du är inne på, offensiven sitter, men att de, när offensiven sitter för Liverpool, så är de ju verkligen outstanding på ett sätt. Eller de glänser verkligen. Och detsamma gäller ju Tottenham nu också. Att vi börjar se ett Tottenham som verkligen kan utmana de allra bästa. Så att den matchen kommer nog bli väldigt intressant, tror jag.
Mm. Ja, verkligen. Den är svårsiad. Jean-Pascal Struver undrar: jag vet att det är extremt tidigt, men City känns ju återigen överlägsna alla andra. Har tåget redan gått? Och är någon annan än Arsenal mer att utmana ifall tåget fortfarande är kvar på stationen? Tack.
Jag börjar tro att det har gjort det.
Ja, i så fall är det Liverpool, skulle jag säga. Som har en... det är inte så att jag tror att de kan göra det. Men jag tror inte att Arsenal kan göra det heller. Från den här säsongsinledningen så tycker jag inte... Jag tycker inte att Arsenal ser starkare ut än Liverpool så här långt.
Lite bättre defensivt dock, även om de hade vissa problem mot Tottenham. Men,
absolut bättre defensivt, men som sagt, jag tror att problemet för Liverpool är att man har höjden, men har man lägsta nivån? Det är väl det som är frågan. Jag tror att det här är lag som kan få ihop ganska många poäng den här säsongen. Men jag ser liksom, som det är just nu, så hur alltså Manchester City just nu skulle kunna slå ett jävla poängrekord liksom. trots skador och trots allt de har och trots att de normalt sett börjar säsongen lite avvaktande och trögt, vilket det känns som att de har inte förtagit sig nu heller, så har de ju inte varit nära att förlora några poäng så här långt. Så att ja.
Ja, det är ju alltså just i Arsenals fall så, alltså visst, nu var de inte tillräckligt kliniska mot Tottenham, och det är kanske det som fattas då, att de inte är tillräckligt kliniska alltid. Försvaret skulle kunna vara lite mer stabilt, men nej, jag tycker det är svårt att sia ändå hur det kommer att sluta. Ja, med det sagt så har jag svårt att se att Man City kommer att tappa den här ligatiteln, med tanke på hur det har sett ut nu. Och jag är nästan förvånad över att det ser så här stabilt ut. För om vi tänker tillbaka till våren exempelvis, och just det här vi nämnde tidigare om att John Stones, att han är skadad nu. Han var ju på något sätt vital för att Man City skulle kunna ta sig ur den här lilla svackan de hade, eller hur man nu säger, där de ändå kanske inte riktigt fick till spelet. Då var det han som var nyckeln i det hela. Och nu på något sätt så funkar det ändå, och de varenda nyförvärv som kommer dit bara smälter in direkt i laget, som Ducko exempelvis, som har fått göra ett par matcher nu, och Nune spelar i den där matchen mot i helgen mot Forest. Så att nej, nu på något sätt så har Man City hittat ett nytt sätt att vinna matcher på. Det är väl det som är grejen med dem, att det hela tiden kommer någonting nytt, och just därför så är de så svåra att stoppa också.
Mm. Ja, verkligen. Sebastian Johansson undrar, varför har Lindelöf inte ett ö på tröjan när Höjlund har sitt danska ö? Ja, därför att han kanske vill sälja några i tröjshoppen.
Exakt.
Kan ju vara en förklaring. De kunde ju alltså inte sälja Rasmus Höjlund tröjor för att de hade inga danska ön att trycka på tröjorna i klubbshoppen. Det har de väl löst nu, tror jag. Men jag vet inte, ifall det är så att Lindelöf vill ha en lite mer internationell touch.
Han är
den stora vida världen och spelar fotboll. Sander Berge. Ja, nu har ju du också tittat på den här presentationsvideon som vi pratade om.
Jag ryser hela kroppen när jag ser honom uttalade börs. Eller hur det nu
han förstör var. Ju för dig. Framförallt förstör han ju för dig som då ska umgås med en massa britter hela tiden och försöka förklara för dem att ni uttalar alla de skandinaviska namnen fel. Så här ska man göra.
Och så kommer han själv striden, och liksom.
Ja, men jag vet att du gör det.
Ja, särskilt med Håland har jag ju lärt ut. Nu säger jag det ju på skånsk-svenska liksom, så att det är inte som att jag pratar inte flytande norska direkt, men Håland har ju ändå försökt att implementera i de engelska journalisterna, alltså hur de ska uttala, så att det inte blir Harland.
Ja, men det är ganska enkelt tycker jag, för det är bara om du säger åt en engelskspråkig, så istället för det andra A-et, byt ut det mot ett W, så får du ett ganska bra uttal.
Ja, det var ju blir... smart tänkt. Ja.
Då får du Haaland. Och då kommer det vara typ rätt.
Och sen är väl på norska är väl det nästan tyst, va?
Det blir Haaland.
Ja, precis.
Men det behöver man inte ta så stora hänsyn till. uttalar det rätt på svenska så är vi nöjda.
Ja, precis. Och sen så att man säger ju aldrig Alexander Isak, utan man är alltid så här Alexander Isak, att man verkligen markerar att det är så vi säger i Sverige.
Bra. Och så kommer Sander Berg och gör så där.
Ja, precis.
Bedrövligt. Jimmy Stråle undrar, är Kai Havertz den mest meningslösa spelaren i Premier League om man tar in prislapp och status? Är han Premier Leagues Morata? Alltså, ni får snart kliva ur Kai Havertz-båten, alltså, för jag har klivit ur den för länge sedan.
Nej, du kan inte. Du vänder verkligen kappan efter vinden. Man kan inte
jag har inte suttit i Kai Havertz-båten sen. Alltså, nej, det är, du blandar ihop med Makoto nu. Makoto
är
hans, nej, det är Makoto som ror den här Havertz-båten. Jag har inte suttit i den på länge.
Jag tycker att Kai Havertz har potential. Och jag satt och höll en tumme för att han skulle få göra ett mål mot PSV, där Arsenal var så otroligt dominanta. För att han hade något läge där han sköt högt över, där han mycket väl hade kunnat göra mål. Ja. Så att den killen behöver ju ett mål eller två för att verkligen få det att lossna. Men absolut, vi har sagt det under hans tid i Chelsea också, så det kanske bara är så att han inte är så bra som hans prislappar gör gällande. Men jag tänker inte förlora hoppet om honom riktigt än. Jag har svårt att tro att Arsenal och Mikel Arteta hade spenderat så mycket pengar på honom om de inte såg någonting som de gillade. Men med det sagt så kan jag hålla med om att in hindsight, med tanke på hur mycket han kostade, så har de ju inte fått ut så mycket än.
Nej, de betalade mycket pengar, men samtidigt så satt han ju på bänken till förmån för, ja, för Vieira, om man ska vara riktigt ärlig.
Ja, är det den här men matchen? Som plockades av tidigt ju i matchen. Så att, ja. Men var bra mot PSV, ska jag säga.
Ja. Vi tar en fråga ifrån Robert Rosenqvist. Han skriver: Dominik Szoboszlai, vad är det för lungor grabben har? Ja, han visar ju igen här att han är en mittfältare som gjord för Jürgen Klopp, verkligen. Han har ju tagit den här Jordan Henderson-rollen och gjort den sexig. Kan man säga så? Ja, för han gör allt det som Jordan Henderson gjorde i sitt försvarsspel och i allt springande och duellspelare, plus att han ju faktiskt är, ja, nu i helgen var han ju bäst på plan, även med boll. Han var planens bästa spelare igen, och han har väl varit i nästan, ja, hälften i alla fall utav Liverpools matcher den här säsongen.
Ja, vi har pratat rätt så mycket om honom ju. Det är ju verkligen en sån där spelare som driver på laget hela tiden. Och ja, det behöver ju Liverpool. Jag tror att Jürgen Klopp också, sett till hur han egentligen vill spela, så är ju Szoboszlai, då smälter han in alldeles ypperligt i det där systemet.
Mm. Ja, alltså Alexis McAllister kom ju också med ungefär liksom samma status, får man säga. Har gjort det jättebra. Jag menar, han står för en jättefin framspelning i den här matchen och varit liksom bra hela vägen. Inga konstigheter, men har ju inte alls stuckit ut på samma sätt som Szoboszlai. Det får man säga. Det är ju definitivt Liverpools värvning den här sommaren.
Återhämtar sig fortfarande från Bolivia kanske, McAllister.
Ja, kanske. Thomas Nygren undrar: är nykomlingarna ovanligt svaga, eller börjar skillnaden mellan divisionerna bli ännu större? Och det är väl alternativ två på den frågan. Befarar vi väl allihop att den här utvecklingen bara kommer fortsätta. Vi kanske har fler lag, vilket vi har nu, fler lag som kan kriga om Europaplatser än vad vi hade för, säg, 4-5 år sedan, där det rörde sig om typ 5 lag på 4 platser. Nu har vi kanske 7-8 lag som har potentialen att nå en Champions League-plats. Men däremot, de lagen som har kommit upp från Championship i år, det är ju, eller den här säsongen, det är ju uppenbart att det är lag som har väldigt, väldigt svårt att hävda sig i Premier League.
Ja, jag tror att en kombination, och framförallt då om man har varit uppe i Premier League tidigare och fått ta del av pengarna, eller som man i Lutons fall kommer upp, ja, för första gången i Premier League och inte har de ekonomiska musklerna som krävs för att hänga kvar. Så att det är på något sätt, antingen så måste du redan ha pengar när du kommer upp och se till att spendera dem, som ju faktiskt Nottingham Forest gjorde och till slut fick utdelning för det. Det såg ju riktigt riskabelt ut där ett tag, men de lyckades ordna upp det och har ju på något sätt ändå stabiliserat sig nu i Premier League. Alternativt att man får göra som Brentford, som inte heller har en särskilt stor budget, eller Brighton då också givetvis, att man istället ser till att vara oerhört skicklig inom alla områden och lyckas hitta de här guldkornen ute i Sydamerika och andra kontinenter.
Nej, men de måste bygga tufft på ett annat sätt. Ja, men alltså det både Brentford och Brighton har gjort, det är ju att de började med att bygga en motor internt. Alltså de började med att bygga en fungerande sportstrategi med ett scoutingnätverk, med en transfer policy, med en plan. Det var det första de gjorde innan de började värva en massa spelare. Medan väldigt många blir liksom...
De byggde sin arena, de byggde träningsanläggningen, de såg till att sätta allting sånt på plats också. Och det hänger ihop. allt det här.
Medans många tänker att ja, får vi bara en till offensiv mittfältare så kommer vi kunna få framgångar. Och det är ju såklart mycket kortsiktigare och mindre effektivt.
Ja, jag läste ett intressant reportage i Daily Mail, tror jag det var, som hade fått hänga med Brighton bakom kulisserna under en vecka nu, bland annat över första Europamatchen. Och så satt han sig även ner, journalisten i fråga, med Barber då, som en av hjärnorna bakom alla Brightons framgångar. Och han pekade just på det, hur viktigt det är att hela tiden se till att förbättra sig. Att även om saker och ting, ja, men ser ut att gå hyfsat bra, hur tar vi det hela tiden till nästa nivå? Och att det kan vara små detaljer som man inte ens tänker på, som exempelvis, ja, men när vi åker på borta match till Leeds, då kanske vi ska byta hotell till det här hotellet för att det ligger på en lite mer avskild gata så att spelarna kan få bättre sömn. Alltså den typen av detaljer som man kanske tänker att det spelar inte så stor roll, men i det långa loppet så gör det det. Och Brighton har ju även implementerat ett sorts bonussystem för alla anställda. Så de anställda får en bonus sett till vart Brighton hamnar i tabellen. Och det tror inte jag heller är dumt, för det gör ju att alla blir investerade i Brightons framgångar och vill att de ska göra bra ifrån sig. Och det gör kanske att alla jobbar lite hårdare, ja, ger lite extra av sig själva för att de ska bygga vidare på den här framgången. Så att det är sådana där små grejer som man kanske inte tänker på, men som antagligen ger stor effekt.
Mm. Kan bli dyrt den här säsongen med tanke på hur bra det går.
Ja.
Ja. Nej, men det där tycker jag man ska ha med sig. Jag menar, vi har ju sett Chelsea byggas om här nu under de senaste transferfönstren, och det har ju kanske ägnats, om det hade ägnats lika stor energi och kraft och pengar åt strategin och strukturen där bakom, så kanske man inte hade haft en av världens bästa managers som sitter och undrar vem är det nu vi har värvat på presskonferenser och spelarna aldrig har talat om, som ju faktiskt var fallet vid tillfällen i somras, vilket på något sätt är raka motsatsen mot det till exempel Brighton och Brentford har gjort.
Och så kanske man ska inse att det hjälper inte att som ägare att gå in i omklädningsrummet efter matchen. Jag förstår inte riktigt vad man vill få ut av det. Alltså, vill man tuta liv i spelarna? Vill man hota dem? Jag vet inte riktigt. Jag tror inte på det där att ägarna ska springa in i omklädningsrummen. Jag tror inte att det ger någon effekt alls överhuvudtaget faktiskt.
Nej. Hörde ni, det var allt vi hann den här måndagen. Nu är det lite ligacup i veckan och sen så är det full omgång då till helgen, och så är vi tillbaks nästa vecka igen. Ni vet hur det funkar. Men tills vi hörs igen säger vi på återhörande.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Samuelsson.